Podplay.
Är du fortfarande trött?
Mm, faktiskt.
Kroppen verkar. Huvudet verkar.
Ja, någonting sönder liksom fortfarande. Sådär. Kan fortfarande inte riktigt se. Såg på så här bäst i köket igår. Med familjer som tävlar att laga mat. Ja. Började gråta. Att det, av rörelse. Jag kan inte höra det. Du är också trött. Eller?
Otroligt sliten. Alltså. Vi har ju varit med om någonting. Du och jag tillsammans. Det är en berg- och dalbana skulle man kunna säga. Verkligen. Först en hög topp och sen en djup dal.
Ja.
Toppen blev högre än förväntat och dalen djupare. Verkligen. Vad har vi gjort?
Vi har ätit middag ihop med massor av vin.
Ja, jag skyller lite på dig här. Alltså, du var ju otroligt törstig.
Var det så?
Ja, du var törstig. Ja. Det var dyrt vin också.
Ja.
Det var på restaurang.
Ja.
Jag minns det som att flaskan vi tog in var slut före maten dök upp.
Äh, var det så illa?
Jag tror det faktiskt.
Ja, måste vi välkomna lyssnarna här till Två män i en podd först med, som görs av Expressen Kultur med Erik Skylt och Daniel Sjölin. Men var det jag som drev på? Det förvånar mig inte.
Jag minns det som att du var törstig.
Ja.
Törstig som en kamel vid vattenhålet.
Ja, jag är också glupsk. Och det är mitt normalt. Jag tror att jag säkert hade ätit upp det där långt före dig också.
Ja, jag är också känd för att vara glupsk. Som en pytonorm. Som bara slukar maten. Pepparbiff var det väl vi tog in.
Vi tog exakt samma sak.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Det var på,
Vi var på fransk restaurang och det.
Alltså jag hade ju precis innan vi möttes så hade jag ju fått årets avslag från stipendiefonden, från författarfonden som man alltid får. Och jag kände liksom att jag kan inte ta med mig det här in till middagen, utan det måste liksom, jag måste hålla det här bortom. Det är ju så att jag har ju sökt det där i över halvt annat decennium liksom och inte fått.
Vad är det här för något?
Ja, alltså jag kan det, inte det. För förklara lite grann för lyssnare, så här, jag menar, det är inte någon vanlig fond. Det är inte som liksom så här, Svenska Akademin eller Samfundet 9 som de får göra vad de vill med sina pengar, utan det här är liksom mina upphovsrättspengar. Det är som motsvarigheten, böckernas motsvarighet till STIM, bara att det är otroligt mycket klenare och svagare och liksom, det är som en slags, det finns en stöld som pågår av staten när man inte betalar oss ordentligt för utlån på biblioteket, men man betalar lite grann, gör man. Och det har blivit lite bättre med två senaste kulturministrarna, men det är fortfarande skandal liksom. Och då samlas de här i en fond som man sen får söka pengar ifrån. Ungefär som att om du och jag skulle skicka en faktura efter den här podden till Karin Olsson, så skulle inte vi få den utbetald. Däremot får vi söka med fond. Men istället så är det Caroline Ringskog som får pengarna nästa år. Det är liksom där. Aha, okej, man får bita ihop, man får ha tålamod, man får liksom inte plågas av avundsjuka och sen, men så här, och så liksom jag liksom känner mig så utsatt nu liksom ekonomiskt när jag skulle verkligen så otroligt, den här romanen som aldrig blivit klar som jag sökt mig så alla år liksom. Jag vet inte hur jag klarar det här, men okej, då säger jag, nej, men okej. Nu tar vi en middag här.
Men förklara då den här fonden, det låter helt orimligt för en utomstående. Alltså STIM, jag vet ju en del om STIM i och med att jag jobbar på P2, så att de programmen stimmas ju. Så att Sveriges Radio betalar ju för all musik, och om man spelar ett stycke av Mozart som Martin Fröst är solist på, så gissar jag att Mozart kanske inte får någonting, för han har varit död så länge, men Martin Fröst, han får väl några kronor. Alltså klarinettisten. Det är ju helt automatiskt. Alltså det är ju, om man spelar 3 minuter så får man, ja, det är som att åka taxi.
Ja,
men det är helt, taxan är liksom bestämd från början.
Här har man bestämt att det är så lite pengar, så att det är ingen idé att betala ut.
Aha, så du skulle bara få 70 kronor.
Ja, och Jan Guillou skulle få 40 miljarder ungefär. Aha, liksom beroende på antalet utlån. Liksom. Och Ja, ungefär så är det. Så då samlas det här. Men det är ju liksom så att skillnaden är lite grann att när någonting spelas i radio, då blir det ju en särskild summa. Här har man liksom förhandlat bort det här. Så att liksom om det skulle vara som att men spelas det i P2 efter klockan 3 på natten, då får du ingenting. Ungefär så liksom. Är det en e-bok så får du lite. Är det en vanlig bok får du nästan ingenting. Alltså det är bara, liksom, bara misär från början till slut. Det är så dåligt... Det är så, författarskråt är så grundlurat från början till slut.
Men varför tror du att du inte får några pengar då?
Ja, det är det jag har försökt hålla mig bort. För liksom, ja. Då ser man så här, årets stipendien går till liksom Nippertippon och den lilla spolingen liksom, som kommer med sin tredje anemiska manerade diktsamling om något små löv eller något skit. Så får den där. Jag har försökt stått här i 15 år och sökt med mina böcker. Så har 8-9 böcker. Och fan, men då räknas väl inte, tycker
du? Men har du aldrig fått?
Jag har fått, inte det här fleråriga som man söker, för nej. Det är som man kan få så här små smulor då. Och det var ju för att jag har förstått då att det var för att jag avstod från att söka i början av min författarkarriär, för då jobbade jag på Babel och tyckte jag hade liksom sådär, men det är bättre att de andra liksom får.
Men är det inte att de lever kvar i den villfarelsen då, att du är rik?
Jag tror
rik
det.
Och framgång.
Det är så lite grann avundsjukan används, man positionerar andra, så du tjänar säkert för mycket. Om vi vill inte kolla vad jag tjänar, så får vi se att det inte är så mycket. Varit så många år. Liksom, för det grejen är att jag har ju, just de här grejerna som jag försökte slå undan innan den här middagen, det kan väl inte vara så, för att det är ju ganska många år, eller ganska ofta har hänt mig att jag liksom mött författare i förskingringen så här, som har riktat någon form av avund mot mig eller mot tv eller media och sådana saker, för att egentligen då för att de själva kanske aldrig blev inbjudna till Babel. Det var inte jag som satt och bestämde vilka som skulle bjudas in där, utan jag var ju liksom programledare och tog emot vilka som vi valde och sådär. Men att man riktar det mot mig liksom lite grann. Och grejen är, problemet med den här jävla författarfonden är att det här är helt sjukt. Det sitter alltså människor som är medlemmar i författarförbundet och bestämmer över vilka som får. Alltså bestämmer sina kollegor. Det är helt vansinnigt. Det borde ju portförbjudas. Det är som Björn Schiff skulle sitta och bestämma över stimpengarna. Det går ju inte. Nu är han kanske en rekoperson, men ändå liksom att jag kan inte slå undan tanken i så här, sitter de där och då och efterhand och förminskar mitt så här, jag vet inte riktigt, men okej, det vet man ju, då har jag avunden börjat arbeta i mig, så då försöker jag ta bort den och så ska jag träffa dig och så jag klart tar en flaska vin och så blir jag törstig och så var det ju vi svepte en dela på en flaska och sen var det ju två glas till
minst. Ja, det var väldigt stort. Precis, det är ju inte det lät ju när vi berättade att vi har varit bakfulla i 6 dagar nu, så låter det som att vi drack som Svenska Akademin på Gyllene Freden en torsdag. Vi pratade väl om den här bilden som Peter Englund la upp, att det var liksom ett glas av varje dryckessort.
Ja.
Alltså en öl, ett glas vitt, en snaps. Sherry, en snaps, ett champagneglas. Och allt det bara gick ner. Så var det ju faktiskt inte. Så att vi är väl lite känsliga. Men det var väl, det blev väl kanske en flaska var, skulle man kunna säga. Och det där, och det gick rätt snabbt också. Det är ofta det, man blir väldigt brusad och bakfull just för att man dricker snabbt. Och det var det jag kände det, när du gick in i det här kamelläget och du bara surplade i dig den här vätskan.
Ja, och, men jag var ju andra sidan beredd då att du skulle resa, men då ville ju du ha till.
Ja, jag tyckte det var trevligt. Men jag måste bara stanna kvar där vid ditt stipendium. Det kan inte vara så att de är emot dig av estetiska skäl då? Att de faktiskt inte tycker den här... De vill inte stödja en roman utan bokstaven A. De tycker det här är liksom en konstnärlig markering.
Jag kan tycka att det finns olika sätt som jag har blivit manövrerad på ibland. Så här. Jag får med folk som har suttit i den här fonden har kommit fram till mig och sagt att någon bok jag gav ut många år sedan. Ja, du gör det lite lätt för dig. Sagt sådär. Jaha, tack.
Det kan ju inte vara fallet den här gången.
Nej, du gör inte lätt för dig. Överkompens. Nej, precis. Men då får jag ofta höra att du gör det så svårt för dig. hur som helst så... Det är inte så här, misären... Det här grejen var att det här måste jag ju då erkänna för dig. Att vi hade ju en väldigt trevlig kväll. Vi får nog återkomma till den, men... Och vi hade ju aldrig gått ut och ätit middag sådär på tumman hand. Vi har ju varit med Poddjocke, har vi ju varit med en gång.
Ja, alltså, precis. Vår producent. Ja.
Men den här gången kunde han...
Han har varit med som ett förkläde.
Ja.
Jag kände ju det, att det blev ju väldigt intimt på ett sätt som podden inte... Alltså det är så märkligt när man sitter här i en studio och mikrofonerna är på. Och vi har ju pratat om otroligt personliga saker. Och nu har det ju här pågått under flera år. Det är ju många program.
Ja.
ändå kände jag som att det var första gången vi möttes på den här middagen, eller hur? För att då var det då var vi ju, det var naket på ett helt annat sätt. Och det var kanske därför som det här vinet behövdes, eller hur? Det var inte bara att du var sur för stipendiet. Du kanske ville, eller jag kanske ville bedöva med en aning inför den här intimiteten som den här middagen på
det var det. Vi var ju varit snö. Det var inte så där att jag satt och trugade. Nej, men vi tar vi med Erik. Kom igen, det är klart det ska. Homestad. Så var det ju liksom inte. Nej, så ska vi eller så men vi tar det. Ja, men det var liksom sådär. Ja, nej, precis. Jo, jag hade mycket som jag behövde bedöva, tror jag, den här veckan också. Förutom det, den intimiteten känner jag absolut till. Att vad ska vi göra? Vi, nu är inte Podjoke med oss. Ja, men vi får väl... Vad ska vi beställa? Jag beställer. Jag tar vad du tar. Men det var också så att jag hade liksom haft det jobbigt. Liksom fått flera jobbiga besked ekonomiskt. Och orolig för framtiden. Och så var det liksom... Hade ju också varit den här jobbiga historien med Staffan Hildebrand, du vet.
Just det, ja, men säg någonting om det också.
Ja, som, det var ju liksom det jag tror alla känner till, det liksom den här boken om, som när man berättar om Staffan Hildebrands framfarter med unga människor. Som han har liksom lovat filmmedverkanden i såna här saker mot sexuella tjänster i princip ju. Och jag liksom blev jättearg och sen omedelbart skitarg. Varför blev jag så arg på det här då liksom? För att jag menar, till exempel i MeToo, när kvinnor berättade, så blev jag förfärad, det blev förtvivlad. Jag blev inte arg, eller så man blir arg också på något sätt, men den första instinkten var ilska. Så var kommer den här ilskan ifrån? Och då började jag ju minnas själv liksom, att jag själv faktiskt i min ungdom, min tidiga ungdom, blev, vad jag förstår liksom nu när jag tänker på det, liksom helt enkelt systematiskt groomad av en man i en slags samhällsbärande ställning under ganska många år, som till slut då började pussa på mig och såna saker, så jag försökte kyssa mig. Och liksom han ringde mig på nätterna, han skaffade mig personsökare, han var liksom min, han berättade, och han framförallt öppnade mitt hjärta liksom. Du är så fin, du är så, och liksom jag var fladdrig ung och liksom väldigt osäker och sådär, och han var liksom som en, hade han inte varit en ful gubbe, vilket jag inte för, liksom, så hade han varit en jätteprakt-fin gubbe liksom, som verkligen sådär, för det är ju många som arbetar med ungdomar på glid som alltså, de flesta liksom gör ett fantastiskt jobb liksom. Men det här visade sig efterhand, och jag förstod ju sen att det här kan inte, det kan inte, för han hade blivit dömd sen för jättehemska saker efter mig, som han hade utfört på samma kontor eller rum som där jag satt med honom och pratade. Han lovade ju mig att jag skulle skriva filmmanus och såna saker. Jag var klart att jag ville framåt. Och så
du var inte värst drabbad av
absolut honom. Inte. Nej. Men jag tänkte så här, det kan vara meningsfullt ändå att skriva om det här. Och det trodde jag, alltså, kanske. Men jag var ändå så att jag ursäktade mig när jag skickade in texten. Så här, förlåt, Victor och man, det här var nog kanske liksom ingenting att berätta.
Nej, jag så blev så först väldigt orolig. För jag såg att du på något socialt medium skrev om Hildebrand. Och att du då var, ja, du avslutade med att skriva Me Too utropstecken, så då förstår jag, ja, men här ligger någonting. Och då blev jag, alltså min fantasi drog igång och tänkte jag, hjälp, alltså är det, så att jag kan säga så här, jag blev ganska lugnad av att läsa texten, att det inte var värre, för att jag gissade, i och med att det finns någonting gåtfullt kring dig och din barndom, alltså det finns någon typ av självhat, och du tycker att du är så tjock och ful, och du kanske är ganska stor i den där åldern också, att då tänkte jag, nej, nu kommer det liksom, nu får vi lösningen på självhatet, att det har hänt någonting i tidigare år som var ganska grovt. Och därför så hamnar du i den här ganska destruktiva bubblan då.
Mm.
Men det var inte riktigt så. Utan det var snarare så att du var redan, inte illa ute, men det här, den här skörheten och det här kanske själväcklet, det fanns redan där. Men han, den här mannen, såg det.
Ja, och kanske min, vad jag förstår nu, så att säga, min kulturmanna egenskap som jag har insett att jag har. Det vill säga att jag var liksom mottagen. Jag har alltid varit intresserad och empatisk och förstående för andra människor. Hur konstigt de är liksom. Och det är ju precis det de här groomarna behöver. Någon som förstår att de är, alltså, på ett sätt. Någon som intresserar sig för andra människor till viss del. Jag tror liksom, hade jag bara varit liksom hockeydanne som liksom, då hade jag liksom bara, vad håller du på med? Peddo. Så hade man dragit liksom. Men nu var liksom, han var, jag ville ju att mitt hjärta skulle synas på något vis. sen tror jag i och för sig att jo, jag blev också på ett sätt lugnad när jag själv skrev den där, men ändå någonstans började också tänka, det väckte massa tankar på saker och ting. Det är ju så att det hänt saker och ting i min barndom betydligt tidigare som jag inte vill prata om nu. Men jag börjat liksom, jag förstår liksom lite grann att det här med att jag börjat inse att jag liksom reserverad, liksom för jag alltid hör när jag var liten, reserverad för andra människor, att jag vill inte vara med, vill inte vara med på klassfotot, vill inte liksom de här sakerna. Det är förmodligen så att det inte bara är någon slags genetisk disposition som jag haft, utan det faktiskt har inträffat vissa saker som är absolut liksom, de som möjligtvis lyssnar på det här och känner till min uppväxt kommer inte ha en aning om vad jag skulle tala om. Det finns inga människor som, ingen familjemedlemmar eller sådana saker, utan det har hänt vissa saker, men det är liksom ingen som, men jag vill inte gå in på det nu, men allt det här kom upp liksom lite grann även i den här mannen då som, och grejen att det som händer är att jag skrev MeToo på Twitter var just att det här är MeToo. Jag måste ta ansvar för det här. Jag måste ta en plikt. Även om det är ett litet MeToo då, så är det ett, liksom, kanske viktigt. Jag måste liksom, jag kan inte bara stå och heja på alla andra. Jag måste liksom. Men det som händer är att eftersom moralen har förflyttats på 20 år, och eftersom du också är ung, då är du ganska, på ett sätt är du också robust. Du kan ju sova på golvet på madrasser. Du kan nästan bli ihop med vem som helst. Liksom, förstår jag.
Hur gammal var du här?
Ja, det här var från jag var 15-16 till efter studenten, kan man säga. Och det spelade ingen roll att min pappa tyckte det där var, vad är det för person ni håller på att träffa? Vad är det för snubbe? Ja, liksom, vi förklarade liksom att det var en person som hade haft myndighetsbefattningar, som liksom jobbade i förtroendekapitalet. Tyckte ändå inte, jag tycker inte du ska träffa honom. Det skete jag var ju tonåring. Det var ju till slut min flickvän som sa ifrån. Du, gjorde han så där? Ja, du träffar inte honom mer liksom. Ungefär så. Tack, jag tackar henne. Grejen att det som händer är att eftersom moralen har förflyttats i samhället, och det är så här att du ursäktar det som har hänt, du ursäktar förövaren, du liksom... Du bagatelliserar det här, tänker att det är ingenting. Och så plötsligt så lever vi i en värld med metod där saker och ting är någonting. Kvinnor har gått ut framförallt och sagt att det här är något. Så att säga. Då blir det som att du får svårt att ställa in skärpan. Du fastnar. Var det någonting eller var det inte någonting? Då tyckte jag, upplevde ungefär som att ja, men när man var liten, det fanns ju folk som ville sparka benen av en på fotbollsplaner, dummingar liksom. Vi bara sticka, lägg benen på ryggen, nu drar vi. Och så fanns det liksom snuska tanter och gubbar, cykelsarre åkte omkring i Sollentuna när jag gick, och jag tänker vad han gjorde liksom. Det var bara that's it liksom. Det var en naturlag man växte upp med. Det var det man anpassade sig. Ryssen kunde komma imorgon. Cykelsarre kan komma. Det spelar ingen roll. Men nu plötsligt så är det så här, åh, det där var så fruktansvärt som hade hänt dig, liksom ungefär så. Och då förstår man inte riktigt vad, man tappar sig själv. Håller jag på att bli galen, det är det som är grejen. Håller jag på att tappa?
Men så här efteråt då, var det fruktansvärt? Alltså, var det det?
Nej, jag tycker nog att det som var fruktansvärt var de här fysiska närmandena. De var ju ändå så där att jag, det var liksom, då fick det vara slut liksom. Men då hade det under lång tid pågått de här emotionella kopplingarna liksom. Och jag har ju haft genuint svårt för människor som har, och alla typer av människor som sagt till mig liksom att, ja men du är så fin, du har så fint stort hjärta, Daniel, du är känslig och ingen är som du, och du har sådana liksom kvaliteter, och det har ju nog så påverkat också mitt yrkesliv liksom, så här, total oförmågan att ta emot minsta möjliga beröm eller uppskattning på allvar, utan det är bara jag bara lägger benen på det, det är bara liksom teflon på mig, fullkomligt liksom. Däremot som en svamp suger åt mig av liksom allt som är, eller suger åt, ja, av kritik liksom, eller det blir så att du måste, när du inte kan ta emot någon annan människas uppskattning, då ska du hantera hela världen själv. Du blir helt ensam i din värld, och då blir du så att säga...
Är det därför det blir så hårt det här med stipendiet också? För att det finns ju massa saker i ditt liv som har gått bra, men de kanske du har glömt då. Du har väl till och med fått priser och så?
Ja, men det var ju bara för att jag var en bluff. Som ingen fattade på.
Aha, det är så du tänker, att när det positiva det är då att du är en bluff. Men om du är en bluff, varför blir du då arg när du inte får ett stipendium?
Ja, men det är för att jag är en bluff. att jag har försökt med mitt liv, jag har försökt lägga
de gick inte på bluffen, det är det som.
Nej, inte gick på bluffen, utan det är så här, hur jag har bluffat mot mig själv i så många år, trott och framhärdat mot mig själv. Det som hände var nämligen efter den här middagen var att vi skildes åt och jag skulle ju bara gå hem och lägga mig.
Ja, men då kände jag kände ju att jag kom hem och var jag vet inte varför jag sa det, men Greta var vaken och så märkte hon, det är ju alltid lite så där obehagligt när en partner kommer hem och är ganska berusad samtidigt som man själv är spiknykter och ligger och läser en god bok och precis ska släcka lampan. Mm. Det finns någonting där, alltså det finns ett avstånd. Mm. Och man själv försöker spela nykter, men man kan inte. Så till slut var jag tvungen att kapsajsa och bara lägga mig på soffan och mumla och säga, jag träffade Bacchus. Det var liksom jag skyllde liksom att vinets gud här hade förfört både dig och mig. Mm. Det blev för mycket. Jag liksom bara mumlade här med Bacchus innan jag liksom somnade i något framstupa sidoläge. Men okej, okay, jag tålde ju absolut inte mer efter det här. Men vad hände för dig då?
Alltså jag hade liksom lyckats, jag hade trott att jag hade kontroll över den här situationen då. Men nu har liksom, det här var roligt och så har det varit lite mycket, men så här, ja, det är, klockan är mycket när jag går hem. Det är ändå ingen idé. Morgondagen verkar ändå vara körd ungefär så här. Tycker för rent arbetsmässigt, jag hade inte barnen, så att det liksom det var så att, ja, det fick bli när. Sen liksom bara kommer det liksom över med den här jäkla fondjäveln igen, som jag då liksom har bara skjutit undan och inte bearbetat liksom. Och jag får liksom, jag måste sätta mig och titta på min roman. Jag måste göra det. Det är bara kört. Då gick jag in på macken och köpte folkbärs. Och så satt jag sen hemma och drack folkbärs hela natten och läste den här romanen om och om och om igen. Och den rör ju sig hela tiden. Ena stunden så är den bra, nästa stunden är den värdelös. Och den ska vara så. Den ska vara lite action painting över den. Det ska inte vara att så här, det finns en episk mall som den ska följa. Liksom, utan den ska vara liksom hela tiden som ett barn ska den vara. Ja, men liksom, och jag, liksom, till slut, liksom, tiden går, jag måste göra tills jag blir trött. Men jag blir ju inte trött. Jag börjar bara spinna i den här fonden som bara förnedrat mig. Liksom, upplevde. Det måste vara bra det här. Det kan inte vara så att det är så jävla värdelöst som man påstått i alla år. Jag sökt med boken i 10 år. Det kan inte vara så. Hela mitt liv står och faller med det här. Jag känner mig liksom sexuellt utnyttjad av den jävla farbron. Jag känner mig liksom så här punk, arbetslös och liksom bajsad på av Sigge Eklund med den här boken. Men det går inte, det måste finnas en värdighet, det måste. Så jag kunde liksom bara hamna i en loop liksom. jag kunde liksom inte sluta. Nu hann jag liksom inte knäcka de där alla bärsen, men det var ändå så här, satt liksom klockan 3, klockan blev 4 liksom så här. Jag kommer sitta här som det kommer sluta med att jag sitter som i den här Sällskapsresan 2, han som försöker få igång en utombordare och blir bara galen. Jag kommer sitta med den här boken här
3
och bara liksom, tre kanske. Ja, så SOS Sällskapsresan i alla fall. Jag kommer få hämta mig här. Jag kommer sitta och stirra den här boken utan liksom,
jag fick ju ett mejl från dig på natten där du hade skickat ett utdrag i boken. Då tänkte jag, oj, han var vaken ganska länge och satt och tänkte på saker. Vad ska jag säga kring det här projektet? Alltså, jag ömmar ju mer och mer för hela idén att skriva den här boken utan A. Jag minns också på middagen att jag frågade dig, men vad handlar den om då? Och så drog du handlingen. Och det var ingen hisspitch direkt. Alltså det tog ju 20 minuter att berätta vad den handlade om och det var fruktansvärt avancerat. Nu ska vi inte spoila allting och jag minns inte alla detaljer, men det var ingen enkel handling. Och förklaringen till att det här A:et var borta, det var väldigt, väldigt... Det var väldigt, väldigt invecklat och det var futuristiskt och avancerad teknologi och robotar. Det var så mycket som var med i det här. Men samtidigt så känner jag nu, jag var ju lite hård mot dig för något halvår sedan och det, nu jag ömmar för det. Alltså det är ju väldigt många som gör det enkelt för sig faktiskt i livet och yrkeslivet och bara gör det som förväntas och intar de positionerna som är bekväma och som är väldigt rätta vid en första anblick och goda. Men här du gör ju faktiskt någonting annat. Det är väldigt svårt att älska det här projektet. Mm. Och just det... ja, men det väcker min ömhet. Det gör det nu. Ja. Jag är inte lika kritisk längre. Jag lyckades
faktiskt dra en bättre hisspitch på ett glöggfest häromdagen för någon som frågade vad är det handlar om då? Att det var jättebra sådär saker, men det var jättebra, grundidén är jättebra liksom, en sådär, så varför det måste vilka agenter har det i vanliga förlag så ja. Och sen liksom så att, men han förstår ju inte att även om jag har en bra idé så har jag ju gjort det här på svårast möjliga krångliga sätt ändå liksom. Så att det blir ingen blockbuster ändå hur jag än gör, även om jag får en bra idé. Ja, nej, men det är liksom jag.
Men det skulle väl förvåna både dig och mig om det här blir en försäljningssuccé. Det är inte det som är målet.
Nej.
Vad är målet?
Målet var ju att under många år så ville jag ju aldrig mer ge ut en bok. Och försökte väl på något vis hantera det här. För du vet ju att jag förknippade mycket med att skriva, med att vara narcissistisk och galen och självupptagen och oempatisk och sådana saker. Behovet att skriva var en sjukdom liksom.
Ja, men det här, det kom det verkligen från dig?
Nej, det är ju det förmodligen kanske inte gjorde då. Men hur som helst så...
Det här låter ju lite som den stackars erövraren, romangestalten som du tecknade i somras, som liksom tvingas ner i källaren på grund av ett havererat äktenskap.
Ja, det låter jag läsarna tolka, men...
Ja, men jag känner igen en del av retoriken här.
Ja, men jag försökte i alla fall liksom hantera det här tidigare genom att men man måste låta ut någonting, skriva en novell om året och såna saker för att få ut med liksom, så här, skriva barnböcker för något annat, skriva äventyrsromaner med Jerker Wiborg för att liksom skriva någonting som inte är kvar liksom så här, åt annat hållet så här, lite grann så, som ändå är böcker, ambitiösa saker liksom. men så liksom just när livskrisen hamnar där, man inser kanske det kanske inte är tigandet, kanske inte är boten mot sjukdomen utan själva sjukdomen i sig.
Just det, för att vi borde tala lite om demonutdrivning här.
Ja, det kanske var, och då, men då
ett, det är det som behövs tror jag.
Ett led så höll jag på, jag ska skriva på en bok utan A, den ska aldrig se ut, ska aldrig hålla på med det, för jag ska göra det för min egen skull, aldrig någonsin. Men då i samband med den här lilla krisen då i livet och kanske då försöket till demonutdrivning, så liksom syns jag liksom och liksom att jag måste säga upp mig för att avsluta den här boken, för att annars är jag ju totalt galen om jag ska hålla på hela mitt liv och skriva en bok som aldrig ska ges ut. Vad är för dumheter?
Ja,
Du har ju tagit fullkomligt...
Alltså är det du eller demonen som talar här?
Jag vet inte.
Nej, jag tror att det är demonen. Alltså för att demonutdrivning är ju en väldigt praktisk sysselsättning. Det finns ju väldigt många olika sätt att göra det här. Alltså...
Mm.
Dels lite mer, om man är riktigt illa ute så kanske man måste tillkalla någon som har specialkompetens inom det. Det finns ju många olika sådana demongenrer då, både kyrkliga och mer okulta. Men det finns ju en del av det som liknar ganska mycket modern psykologi.
Mm.
Och det är att, vad är demonen här? Det är ju din låsning kring kring författarskapet. Så att man kan ju börja med att ställa några enkla frågor här. I en värld där du var helt fri och liksom ingen, du fick inte höra det fanns inga åsikter om dig och det var ingen som var kritisk mot dig, eller du var totalt fri. I den världen, skulle du vilja skriva böcker?
Det är ju det jag gör. Jag kan man säga så här, i den här hela den här boken på ett sätt handlar om att säga, för mig så är det som att det funnits en plats som har varit fortfarande inte invaderad av självhat, fortfarande den sista platsen av värdighet, och det är minnet av upplevelsen av när jag satt i sandlådan när jag var liten. Så det här boken kan man säga är mitt försök att retirera till sandlådan.
Ja, men det är helt logiskt.
För det är det, och det bästa,
ja.
Och det som är absolut min räddning, det är att förvisso i den här sandlådan så var det att det mesta som var pågick omkring mig och saker och ting som var man rädd för, oro, massa saker och jobbiga saker, det hanterade jag ju då på ett sätt i leken. Alltså leken är ju inte ett sätt att fly världen utan att hantera den liksom. Hantera död och smärta. Så det bästa var liksom att jag insett att jag var inte ensam. Jag hade en kompis som var där. Så det finns en slags möjlighet för mig att inte stänga in mig själv. Och jag har faktiskt hittat min demonutdrivare i livet. Det är ju Helena.
Hur då?
Alltså hon förstår ju mig. Vi älskar ju varandra. Det är enkelt.
Kan hon driva ut just den här demonen då?
Ja.
Mm, den som har med skrivandet att göra.
Det är nog den hon börjar med att driva ut, tror jag. Den första. Verkligen. Och det hon har ju hjälpt mig med den här boken. Liksom. Jättemycket. Med liksom, den är ju svår, bara korrläsaren är svår med alla dessa konstiga uppfattningar.
Hon letar efter bokstaven A. Ja, typ. Här finns den gömde då, du missar
det här. Typ, när det är för platt, när det är för liksom, ja. jätte, och liksom framförallt stödjer mig. Liksom, så det här är bra, liksom, så. Mm. Det är bra, det gav. Liksom.
Men demonen finns ju delvis kvar, det hör jag ju på det här. Så att vi försöker få fram den här inne nu då.
Mm.
Alltså för när du ger det här svaret om sandlådan, så det stämmer kanske, men det är ju också en, du teoretiserar lite grann. Alltså min fråga var ju ditt förhållande till skrivandet.
Mm.
Alltså vill du syssla med det?
Alltså det är ju ambivalent. Det har alltid varit. Jag vill syssla med det på alla tänkbara sätt, men kanske kanske inte på de sätt som jag kanske passar liksom etablissemanget, så att säga. Man skulle väl skriva pjäser, film, barnböcker och allt sånt där, då ska man gå med i olika förbund liksom, på något sätt. Olika läger. Okay.
Men vi får gå lite snabbare. Jag tror inte det, så att vi lägger ner det här formatet att jag ska förlösa det här. Jag berättar bara vad jag tror då.
Ja.
Det som en demonutdrivare inte ska göra, och inte en psykolog heller, för du ska själv komma på det, blir starkare då. Nej, men jag tror att det helt enkelt är så här att jag gissar att du både har känt och fått höra att du är självupptagen, och att skrivandet är liksom den yttersta konsekvensen av det, och att du då fylls av det här självhatet. Demonen, för att bemästra den så måste du benämna den. Alltså du måste gå till du måste i riktigt sån okult demonutdrivning, så man måste veta liksom vad demonen heter. Då ger den sig iväg. Den vill inte avslöja sitt namn.
Mm.
Och det här skulle man ju då kunna psykologisera genom att, och det här då, för att det här verkligen skulle funka, så behöver du säga det här högt, och det hinner vi inte nu. Kanske vi behöver många sessioner.
Mm.
Jag tror att den dagen du säger så här, ja, men jag kanske är självupptagen då.
Mm.
Men nu är det så.
Mm.
Då kommer den försvinna.
Jag tror inte jag är det, så det. För snarare att jag har problem med värna min integritet. Jag låter människor invadera mig för lätt. Och så är det en motreaktion att jag måste få fram mitt jag istället. Jag tror att det är det. Jag behöver ha liksom lite skarpare gränser mot människor och omgivningen. Jag tror inte att det är så, tvärtom. Jag tror faktiskt inte att jag har problem med det på ett sätt. Jag faktiskt inte.
Jag driver den här, det har jag gjort tidigare, att man blir bara arg om någon kommer åt ens egentliga problem.
Mm.
Du blir ju arg när det här kommer upp. Jag har också blivit jättearg för det här med självupptagenheten, för jag vill inte ha det. Mm. Men för mig då, så var det lösningen att säga, Nej, jag kanske är det. Alltså, jag är inte världens mest självupptagna person, men jag är inte den mest empatiske. Jag är inte den som bara lever för andra. Jag kanske vill det, men det krävs hårda.
Men att bara leva för andra är ju inte att vara empatisk. Då det är att vara självutplånande att bara leva.
Ja,
Och jag kan ju tycka liksom att det är återkommande detta, att nu kanske du föreslår samma lösning som då människor omkring mig har föreslagit i alla år, liksom, att det är just det. Du kanske ska ta och erkänna att du är ett narcissistiskt, självupptaget personlighet. Och jag kan ju tycka liksom att...
Ja, men du behöver inte göra så stor sak av det.
Jag tycker ju att det är det som är sättet man försöker... Liksom, det är ju så jag konsekvent har blivit härskad över, tycker jag, lite grann. Ja. Det är det som är min svaga sida, att man vet det. Att det här är en svag, det här är en person som är rädd för att han ska hela tiden vara liksom brista i inlevelseförmåga med andra människor. Och då sätter vi oss på den. Det är liksom lite grann som att vad är egentligen självupptagenhet? Om jag är liksom en anpassningsbar person, jag skulle liksom aldrig, om du och jag skulle bilda ett hem ihop, skulle flytta ihop, skulle jag liksom aldrig kräva av dig att du ska städa eller uppleva någon sån här sak. Jag ska bara anpassa mig till hur du har det. Men du skulle kanske, jag vet inte hur det är, men kanske tycka att men så här ska vi ha det och så här ska vi ha det och så här ska vi ha det. I min värld är det lite självupptaget. Att man ska ha sin vilja igenom hela tiden. På andras, för att man tycker och man själv känner. Det är ju också, tycker jag, en form av i så fall.
Jag bygger bara det här, mina idéer här om din själ, bygger jag inte på att jag upplever att du är en självupptagen person i hur du tar dig fram i världen. Jag vet ju att en sån här podd skulle inte vara möjlig att göra utan en vilja att, eller ett intresse av att höra sin egen röst till exempel. Så att någon typ av självupptagenhet, självcentrering i alla fall, behövs ju för att ha det yrket som vi båda har. Alltså röra sig i den här typen av offentlighet. Men det som är den springande punkten för mig här är att du ständigt återkommer till det här. Mm. Och att det här är sånt djupt sår, att det plågar dig så mycket. Och det här är så pass stort att du under många, många år förneka dig själv att syssla med det som du faktiskt älskar och har en naturbegåvning för, nämligen skrivandet. Mm. Du är duktig på det, du vill göra det, men någonting lägger sig i vägen. Det här är stora saker, det är livsavgörande saker. Mitt förslag är att istället för att hitta roten till vad det här är eller säga att det inte är så, gå in i känslan och bara... Det är nu vi kommer till den här kristna metoden för det, som är faktiskt väldigt lik modern psykologi. Det är en syndabekännelse. Mm. Och jag förstår att du blir arg när det kommer upp, för du känner att det passar inte här, utan det är precis tvärtom.
Ja, ja.
Jag förstår att det här kan inte tvingas fram, men jag är ganska säker på att när det här kommer fram från din sida på ett eller annat sätt, det behöver inte vara exakt som jag lägger fram det nu. Det skulle ju vara absurt, som att jag liksom visste i detalj hur det ligger till. Jag tror inte det. Men jag tror att demonerna drivs ut genom att man liksom ser dem och säger att det här är en del av mig. Jag tycker inte att det är helt bra, men nu är det där.
Mm.
Då släpper det. Förstår du att när man säger att jag är helt säker, i mitt fall har det varit så. När jag kan säga att jag är saker som jag blir arg för att folk säger till mig. Om jag säger så här, nej men okej, det stämmer väl då till viss del. Då avdramatiseras det.
Alltså jag kan nog hålla med dig om att den pragmatiska utgången av det är nog tillräckligt bra för att man ska överväga, på grund av att det blir ju så definitivt att det blir ju självupptaget att ägna så mycket energi åt att försöka motarbeta det här. Ungefär som att en människa som lider av hälsoproblem håller på och idrottar varje dag för att den ska upprätthålla sin hälsa. Det blir som en besatthet vid det. Ja, men man har ju problem med mjälten. Så jag måste äta rätt och måste göra så här. Och kan det andra stå, ja, gud vilken självupptagen person som bara håller på och liksom joggar hela tiden. Liksom, att håller på väger sen ska gå upp på middag. Och sånt. Alltså det arbetet man använder för att motverka det här, det är det som gör bidrar till självupptagenheten.
Men jag vet,
det är som vi lever i en självreflexivitet. Det är det som Liv Strömke skrev i självreflexivitetens tid. Liksom, att mängden arbete vi arbetar åt att bespegla oss själva med frakt, det är den som i sig är självupptagenheten. Ja. Att vi värnar om våra egna integriteter och våra egna viljor, det bör kanske inte ses som någon, mer än liksom, särskilt.
Det där stämmer säkert, men jag vill se på det mycket mer konkreta.
Ja.
Alltså, du har en talang för skrivande. Du
så får man väl ändå säga. Det är liksom inte
Nej, men det har du ju. Alltså det kan jag ju se. Till exempel så du skriver ju, och jag gissar att du gör det väldigt snabbt, du skriver ju små sammanfattningar av våra poddsamtal varje vecka. Ja. Eller varje gång podden kommer ut, och så skickar de dem till mig. Och de är ju helt briljanta. De är jätteroliga. Alltså jag gissar att du har skrivit dem på 10 minuter. Men jättekul. Alltså det är ju små litterära diamanter. Alltså jag skrattar varje gång, och det är en jättekul berättarposition, och det är liksom häcklande mot oss samtidigt som du faktiskt du får med det mesta av innehållet. Alltså, och jag upplever att när du skriver de här små sammanfattningarna som bara de ska göras, så är du fri. Det är inte demonen som skriver då.
Nej.
Men nu kommer jag, för att jag vill komma åt det konkreta.
Mm.
De här förklaringarna, det stämmer säkert, men det hjälper inte. Vi måste se vad demonen gör. Mm. Och nu har jag en idé vad demonen har gjort i ditt liv.
Mm.
Just nu, och det här är jag ganska säker på att det stämmer. Demonen har slukat bokstaven A. Demonen har sagt till dig att du kan inte vara, du får inte vara en vanlig författare. Du får inte skriva med lätthet. Du får inte utnyttja din talang och din frihet och din berättarglädje. Du får inte det. Du är skadad. Jag tar bokstaven A ifrån dig.
Tolkningen är ju inte helt omöjlig, eftersom själva boken handlar ju om att det till slut då, efter alla dessa sidor med, utan A, vaknar en person som varit, utan att han, han förstår inte att han har varit författare. Men han har ju bokstaven A.
Intressant, det är ju du.
Jag tror i viss mån
det här att... Nu börjar det bli bra här. Nu börjar det bli bra.
Han heter Severin, han är uppkallad efter ett så här, det europeiska lågprismärket för hushållstjänster.
Ja, men det här är du. Du, och boken kanske är då att du går ner i underjorden för att hitta ditt språk då. För att föda sig. Du är en sån som har blivit, alltså som i de gamla mytologierna, du har blivit stum eller blind. Och du måste liksom ner i underjorden och hitta det som du har förlorat. Och alltså, det är bokstaven A. Det som stympar dig. För den, det är en otrolig stympning för en författare som drivs av en berättarlust att inte få använda bokstaven A.
Fast jag är ju hemma i stympningen ungefär som en munk är hemma i sitt kyrkeslöfte. Så jag hade ju hoppats att när jag skulle börja använda A, då skulle det vara ungefär som att man har stått i en, du vet, när man var liten och stod i en dörröppning och pressade armarna utåt mot dörrposten och så gick man ut och då lyftes armarna av sig själva.
Precis.
Den effekten jag hoppas på, det blev tvärtom. Ja. Språket bara blev en tropisk.
Men det där med munken, förstår det hänger inte ihop, för att det skulle vara, munken kan fasta till exempel, alltså man behöver inte äta så mycket mat för att komma närmare Gud. Men munken skulle inte säga jag ska be mindre för att komma närmare Gud. Förstår du?
Mm.
Du kan inte fasta, det är ingen fasta att ta bort bokstaven A. Det är att stympa språket. Ditt arbetsverktyg är språket. Du behöver alla bokstäverna. Du behöver framförallt de centrala bokstäverna som bokstaven A. Det är demonen här.
Ja, men då
jo, men det
jag gillar demonböcker i så fall, ska jag säga. Jag gillar inte när man är i ett till ett med, jag tycker det, konsten måste hitta någonting utöver sig självt på något vis. Jag tycker ju liksom att
så är det förstås, men att ta bort en del av att ta bort en bokstav, det är inte det. Alltså det är klart att det är vackert att skriva en haiku-dikt. Den har en form då som är begränsande.
Ja,
men det här är inte det. Det här är något annat.
Ja, det finns ju en viss form av självspäkning kanske i det där. Men om
huvudpersonen går igenom den här resan och är på jakt efter A-et och sen vaknar upp och får det tillbaka, då är det ju en berättelse om dig. Då är det ju demonutdrivning på riktigt.
Ja, det
är ju en enorm skillnad.
Det slutar ju med en försoning.
Ja.
Så att, men ja, jag ska inte liksom dra likhetstecken mellan mig själv och romanpersonerna och min värld, men det är klart att
jo, men det måste vi.
Det är ju lite grann det är den här framtidsvärlden som jag försöker bygga. Den skulle inte kunna vara mening. Den skulle inte gått att bygga om jag hade haft A. Den måste byggas utan A. Så att den måste, annars hade det inte blivit till. Så att det är inte bara ett självspäkande förtryck, utan också en glädje och en kärlek till att språket kan klara av, att språket klarar såna här förluster. Det går att, men det bär ju förlusten med sig, så att säga. Och det tycker jag är värdigt. Språk som bär förlusten med sig hela tiden. Men det måste finnas ett slut på det också. Ja, jag ska inte sitta här. Men,
nej, men jag tycker det är intressant.
Men din
Jag vill hjälpa dig här. Alltså just det att jag tänker på det där när du skriver de här sammanfattningarna och att de är då... Ja, de är fria. Jag vet ju själv att det bara blir bra när man känner sig fri. Och jag har olika metoder för att komma dit. Ofta en tight deadline till exempel.
Ja, jo, precis. Ja. Fri blir, när man sammanfattningar det... precis som när det kanske erövaren och så. Ja. Det jag som har gemensamt är att du har varit uppdrag och jag har fått betalt.
Ja, nej, men
då ska jag bara liksom, då behöver jag inte.
Nej, men jag känner
då har jag ett uppdrag, då behöver jag inte hålla på med mig själv. Så jag har ett uppdrag, så att liksom det krävs väl bara då att den där fonden hör av sig då en vacker dag och ger mig lite pengar och säger åt mig vad jag ska skriva.
Ja, okej. Okay.
Nej, det är inte enkelt så gör jag det. Fri. Nej, men din egen demon, jag måste undra om den, har du verkligen koll på den? Är det verkligen helt...
Vilken befriad? Av dem?
Ja, självupptagenhetens demon.
Ja, men jag börjar ju få mer och mer koll på den. Men det kan fortfarande vara så att jag lyssnar på våra poddar ibland och hör att jag pratar mest och inte lyssnar på dig, jag avbryter dig och håller långa utläggningar. Då kan det slå till ett enormt självhat fortfarande. Det var ju värst då när vi gjorde de första programmen, för då tyckte jag att dynamiken mellan oss inte var riktigt satt.
Ja.
Men det kan vara en väldigt en fruktansvärd känsla.
Jag skulle säga så här, det finns en annan demon som är i dina försåtliga frågor.
Ja, men vad är det för demon då?
Det är en demon som inte riktigt den vill gärna så att säga inte bara leta sig ner i den andres sår för att läka och hela och hjälpa, utan också gräva lite grann sådär.
Men vill den manipulera att, kanske?
Alltså manipulation är ju
det tror
att man
jag
vill
det,
uppnå
kanske.
Någonting.
Ja.
Jag skulle säga att den här personen som groomade mig,
ja,
han vill ju uppnå någonting. Det får man ju lugnt sagt säga. Men verktygen han använder sig av för att göra det, det vill säga lyssna, förstå, intressera sig för, möta jämnhöjd, acceptera min inre intellektuella och emotionella värld som giltig. Det är ju verktyg vi alla bör använda oss av mot varandra. Särskilt kanske tonårsföräldrar bör använda sig av gentemot sina barn. Egentligen. Så att säga, vill man skydda sitt barn från att bli groomad, så ska man av någon snusk tant eller farbror, så ska man se till att grooma dem själv, så att säga, om du förstår vad jag menar.
Nej.
Alltså, visa, vara närvarande med barn på ett annat sätt. Göra dem så att vi ska inte behöva så att säga,
ja, precis, att de inte känner sig väldigt ensamma och oförstådda, och så kommer någon främling och plötsligt ser dem.
Ja, vi har lite grann i vårt tror jag att vår civiliserade västvärld har abdikerat från föräldrarollen. Vi skickar in ungarna på att leka någonstans på ett lekland och liksom,
ja,
så ska
det
vi ge pengar, så ska de liksom lite grann, ja. Så det blir lite tomt kanske för tonåringarna. De har inte liksom, föräldern är mest upptagen med att få ihop sitt jobb och ge dem pengar och sen se till att de gör läxorna och sådär. För man är också trött efter många år. Och då blir det liksom ett tomrum, ett vakuum, ja, hos dem. Vi ska inte behöva skicka fram pedofiler som ska se våra barn.
Nej.
Bara för att de är bra på att se dem. Under ursäkta.
Men så var det för dig. Men tillbaka till mig nu då.
Ja. Jag menar att det kanske är så att, är det inte så att du trots allt, du har ju ändå varit på de här sakerna, att du har kunnat acceptera att du vill ju vara helst skulle du vilja vara själv i en värld av kvinnor.
Ja.
Du hade din fantasivärld som du har pratat, eller din nallevärld så att säga, som egentligen inte klarade av så bra att det fanns en annan värld sen där du egentligen var en bifigur på en sån höjd. Liksom, att det fanns andra människors världar. Och kan det liksom, och samtidigt då så intresserar du dig ju väldigt bra på att intervjua människor och liksom lyssna ut dem. Och en psykologs bra, jag tror att en psykologs viktigaste egenskap är ett bra minne, tror jag. Men den psykologen är ju också ute efter att vänta ut lite grann. Att det är ju ändå patienten som ska till slut förmedla de här
sakerna. Och det håller jag helt med om. Det hade jag gärna gjort här om vi hade haft mer tid. Det har vi inte, i och med att vi ändå måste... Vi har inte det i det här formatet. Så därför måste jag gå lite snabbt fram.
Mm.
Och göra sånt som psykologer inte ska göra då, säga vad den själv tror.
Ja, men nu sitter jag ju själv och säger vad jag själv tror.
Ja, just
om
det. Ja, men kom, benämn min demon då. Vad är det som är verksamt här? Jag har lite aningar om vad det är. Men kan, säg du.
Det kan liksom vara någon form av ilska som ligger någonstans i botten på dig, som tar till uttryck, riktas mot och som blandas upp med din vilja att förstå och lyssna på andra människor. Som också har att göra med att gärna snäva ner dem i någon form av lösningar, någon form av knutar som passar dig, och kanske lite grann lite grann göra dem mindre än vad du är.
Att det skulle vara något
Jag är ju inte så djup och såna saker.
Nej,
jag är
visst, inte sådär, visst. Det där är någon typ av manipulation alltså. Det kanske är det.
Jag tror inte att du definitionerar någonting emot mig, utan jag tror snarare att det är någonting i dig själv, som att det skulle vara bekvämt om jag ändå plågades av en enkel demon som var att jag inte kan erkänna att jag är självupptagen. Nej, jag själv tycker nog att självupptagenhet kan yttra sig på många olika sätt, och jag tror snarare att den mesta självupptagenheten bottnar i människor som befinner sig, som jag ju då förgjort då, i en slags osäkerhet kring att man är galen eller inte, vad man har för värde och så. Mm. Och att det skulle försvinna i det ögonblicket i någon mening man till slut lär sig förstå att man har ett värde.
Mm. Ja, i och för sig.
Att jag föddes liksom inte riktigt på jorden liksom, och började, det första jag skrek var inte "men jag då", utan jag var kanske en baby, men liksom att
eller så är det väl det barn gör.
Ja, små barn kanske, bebisar. Mm. I den innan jag, alltså jag skulle säga att jaget, för mig kom jaget ganska sent.
Det enda jag vet kring det här som också är rejält då, och det tänkte jag på inledningsvis när du berättade om den här mannen som sökte upp dig. Det är, varför har jag inte varit med om det här? Alltså det är aldrig någon som har sökt upp mig på det där sättet, och det har inte heller någon som lyckats liksom mobba mig, trots att jag är ganska skör.
Du kände dig utanför.
Det har jag gjort förstås alltid nästan, men det är för att jag tycker att jag är så otroligt annorlunda på insidan än.
Men var du, var du som Alfons som inte, han klarar sig för att han inte bråkar med de andra?
Så måste det vara. Alltså det måste vara någonting. Jag tror att det är en förmåga att spela oberörd, eller till och med vara oberörd.
Mm.
Och är man oberörd så blir man ointressant för alla som vill åt den på ett eller annat sätt.
Mm.
Är det inte så? Alltså jag är oberörd av det mesta. Så det...
Men samtidigt så är det ju... Ja. Då blir du ju nervös och orolig liksom, som jag. Och jag tyckte här om veckan så bräckte mig i hispighet. Det var liksom någon, jag vet inte vad det var du fick för att vi hade ju spelat in på ett avsnitt av den här podden, och så kom det inte ut. Expressen lade inte ut det avsnittet. Ja. Det var inte utlagt, och då var de har bara fimpat oss, som har lagt ner oss. Det är bara rakt ner på hettestupa till. Det här var snabbare. Såna här harakiri-analyser. Så snabb inte ens jag. Liksom.
Nej.
Och vi ojade oss, de säkert, de har bara liksom, det är så här det går till. Liksom. De bara skiter.
Ja, de bara lägger ner.
Liksom.
Ja, det är sant. Ja, ja.
Det var ju, kan man ju säga, en slags, måste ju ändå vara en slags känslighet
för oro.
Jag tyckte den slog min faktiskt.
Det är svårt att säga vad som...
Och du har ju också den här bilden av oss, att vi sitter, vi är två passé, vi är så passé, och vi har kommit över krönet, och jag går ju på det också, och jag håller på med mitt självhat. Ja, självklart, det är bara liksom obegripligt att vi inte blir utslängd här från
precis.
Nu,
ja, men det där, just det
du,
där
du får när, med när Joel, mig i det där,
precis, liksom, när Joel Halldorf blev professor, då var det
Ja, precis. Mm. Vi är slut som artister och slocknade ljus och ena med. Och här innan när vi pratade med poddjocke så var, nämnde han, jag vet inte vem det var, det var något samtal med någon som hade haft någon podd och sen hade fått en skådespelarkarriär. Och du direkt, ja, medans vi då. Och då undrade så här, men vänta nu här, det kanske är liksom att du försöker du dra ner mig i det här. Nu börjar jag så här, nu kommer min motreaktion.
Nej, men vet du vad jag håller på med det där? Det där vet jag exakt vad det är för något som jag håller på med. Det är att jag tycker då under rätt många år att jag har varit energilös och mycket i mitt yrkesliv har varit ganska stillastående. Och det hänger ju ihop med den här stora krisen för 3-4 år sedan när jag hoppar av i D-världen och du kommer in där. Och liksom, det här, hade jag hängt kvar i det där formatet, alltså jag trivdes ju inte så. Alltså jag trivdes inte särskilt bra att vara i tv, och SVT är en stor organisation där man inte får bestämma så mycket. Det där passade inte mig så bra. Mm. Men hade jag hållit kvar, hade jag, alltså det där hade kunnat leda till vad som helst. Alltså. Och efter det så la jag ner vapnen på något sätt. Och, ja, men bara jag överlever och gör mina små grejer så är jag nöjd. Men nu har det gått så lång tid och jag har varit föräldraledig och det har varit härligt, men det är ett väldigt stillastående liv. Det som har väckts i mig är en typ av revanschlust, eller jag vill tillbaks. Och det där tycker jag om, för det där är för mig en positiv energi. Jag vill expandera, jag vill att saker ska hända igen. Det har inte jag känt på många år. Det där har varit borta. Och sen var det massa andra saker som hände, och skilsmässor och nytt förhållande och barn och graviditet. Det var så mycket. Men nu så är det där ganska, och många flyttar hit och dit, men nu är det där ganska genomfört. Och det som blir då min drivkraft, det är att trycka ner mig själv och höja alla andra. Så att, förstår du? För då känner jag så här, nej men vänta här nu. Vi är två slocknade solar, allt är över. Men när allt är över, det är då jag känner mig fri. För att jag är rädd, jag tycker inte om, det här är det konstigaste i min själ. Och det här har jag inte kontroll på. Det är att min karriär då, yrkesliv har verkligen varit så. Jag drömmer om någonting, jag ger allt, jag hamnar där. Det har hänt flera gånger. Och då kapsejsar det. Mm. Jag kan inte vara där på, vad ska man säga, på toppen. Jag klarar inte av det.
Nej.
Det kapsejsar av olika anledningar. Så när jag får det som jag drömmer om, då förstör jag det.
Mm.
För att jag står inte ut med att jag har fått. Jag kan inte vila i att jag fått det jag vill ha. Däremot när det kapsejsar och jag är på botten och känner att alla har glömt bort mig och jag har ingenting och jag har inga pengar, då upplever jag att jag är fri igen. Då kan jag göra vad som helst.
Mm.
För att jag kommer från en position där jag har rätt att ta för mig igen. Mm. Och det där är när vi pratar om andra här eller då. Alltså jag vill vara en utslocknad sol för att på så sätt kunna tändas igen.
Mm. Men varför drar du mer mig i det där? Du säger vi är slocknad sol. Jag sitter här och säger att jag är en slocknad sol. Men du säger vi, för du vill liksom ta med mig också, ja, det är sant, in i det här. Liksom,
ja, det är sant.
Den här funderingen.
Alltså, nej, det är sant.
Det kanske är så att det är det jag menar med de här frågorna, demonanalysen och så här saker. Det är, ja, vad finns det för spegelgrejer med det här egentligen?
Nej, men det är sant. Men, jag står inte ut med att om du sitter här och säger jag är otroligt framgångsrik, då blir det för stort avstånd mellan oss. Och situationen här inne är för intim för det.
Mm.
Men då måste jag att,
ja, så då blir det liksom projektion. Ja, kan bli projektioner.
Ja,
projektioner
det är sant.
Liksom så. Ja, men jag tänkte liksom, du återkommer det här med det här idévärlden och så här. Så kan det vara någonting med mig och det här? För att jag liksom tog över. Hade det varit bättre för dig om Lasse Kronér hade kommit? Förstår du?
Ja.
En person som inte är...
Ja, jättebra fråga.
Ska inte liksom förväntas vara någon person som människor upplever...
jag har tänkt mycket på det där. Varför?
Jag hoppade ju på det bara för att jag behövde försörja mig.
Ja,
det finns... jag har ingenting emot dig.
Nej, det här är jätteintressant. Jag ska säga några saker här avslutningsvis. Men ska jag säga, får jag säga ja, man får säga vad som helst ibland. Särskilt när det har gått några år. Alltså, ja du, det här är bra. Så här, det första var att jag var jätteglad att du tog över och att det gick snabbt och att du bara sa ja på stående fot, för att jag hade försatt alla andra i en dålig situation. Liksom det här, det var massa saker som hade pågått inom mig under lång tid som jag inte hade vågat berätta om, och jag var verkligen, alltså det måste jag säga här ärligt, jag var på ruinens brant. Jag hade inte kunnat genomföra det där. Jag var slutkörd på väldigt många olika sätt av många olika anledningar. Och jag är en sån som i princip aldrig ställer in någonting. Liksom. Om jag är bjuden till en fest så kommer jag. Om jag sagt att jag ska göra någonting så gör jag det. Jag är ofta rädd för att bli sjuk, för jag vill inte ställa in någonting. Och det här var som att ställa in någonting otroligt stort. Det var som att ha liksom en 50-årsfest och så dagen innan liksom ställa in den. Eller ett bröllop och liksom ställa in den.
Och då inte för att man är blivit förkyld, utan för att någonting har gått sönder inuti en.
Ja, alltså om man är förkyld kan man ju bara ta en Alvedon och köra ändå. Men jag kände att det här... Ja, alltså nu är det några år sedan, så kan man ju prata om det. Det var ju bara... Jag kände ju under lång tid att det här kommer inte gå. Alltså, jag kommer inte fixa det här. Men jag sa ju det där lite sent till resten då. Så att det var ju bara veckor kvar till inspelningsstart. Och i tv så är det där, då är det tajt alltså. Och schemat ligger, det går inte att ändra på. Så att, i och med att du då på så kort tid hoppade in och sa jag gör det här, jättekul. Så löste du mig från någon typ av skuld där. Alltså det gick att genomföra det här även utan dig. Så det är jag väldigt glad för.
Men någon annan hade ju lite, det hade ju lika gärna kunnat vara som sagt Lasse Kronér.
Ja, det hade kanske varit Lasse Kronér. Men samtidigt så är jag ju liksom, en mörk sida av mig är också glad att det liksom inte blev någon succé med dig. Att det var att det här programmet pågick i många år och du blev den stora stjärnan här. Det. Så blev det ju inte liksom.
Nej, det lades ju ner.
Det lades ju ner liksom. Det var inte så att du kom in och plötsligt så var gud vad skönt att den där dåliga var borta. Alltså jag menar inte att du gjorde ett dåligt jobb, men jag kände att jag hade någonting på gång där som jag inte lyckades. Jag lyckades inte mer. Alltså det där var hela det där projektet var ju för mig ett stort misslyckande.
Jag tyckte du lyckades mer med en säsong. Jag tyckte jag också lyckades med det som var uppdraget att göra. Jag menar, jag skulle inte ställa mig där och snurra på ett hjul och dela ut 20 miljoner, utan det var ju precis det här programformatet med gamla läderfåtöljer och bjuda in vissa personer Och jag menar, det är ett program som per definition är precis som alla andra kulturprogram, att det är bara helt avhängigt vad ledningen känner för att göra, för det är liksom, det finns inga, inte Babel, inte någon sån här program är så pass sådana succéer tittarmässigt att liksom, ledningen måste låta dem fortgå, utan det är bara på nåder eller att det är status och har programmet och sådana
saker. Det är sant, men jag kände att jag hade någonting på gång där som jag tappade bort och det var alltså, till syvende och sist var det mitt fel, alltså, det var det. Alltså det fanns andra omständigheter som gjorde det lite svårjobbat, men det var mitt fel, jag tappade bort det.
Men du har ju så många, det är fantastiska din podd, Myter och mysterier, men och liksom, allt det här som liksom görs med vad är det som är just det där? Varför just det skulle vara just idévärlden? Är det tv eller?
Dels det, men också att det var att jag inte Ja, varför är det så jobbigt? Det är för att jag... Nej, men jag tyckte jag gjorde bort mig helt enkelt.
Genom att
hoppa, hoppa av.
Ja, den där Erik, honom ringer vi aldrig igen. För han hoppar av. Jag tror faktiskt att du inte behöver oroa dig.
Nej, men alltså så här. Jag vill...
Du var ju med och skapade... formatet.
Ja, det var det verkligen. Men jag vill inte, men jag kan ju säga att det blir kul. Vi behöver inte avslöja allt om det, men eller jag vet inte om vi kan säga det här, men du och jag, vi finns ju ett projekt i nästa år där du och jag kommer återvända till brottsplatsen skulle man kunna säga. Mm. Jag säger inte mer.
Nej,
jag säger
inte mer. Precis. Och där, det kan ju bli
intressant.
Ja, jag tror att det blir... Ja. Nu, ja, är det bättre att liksom,
vi väntar med
vi låter det vara.
Ja, men ändå...
Men vad jag menar är att jag tycker det här summerar ihop som att demonutdrivningen, vet inte jag om den kommit så långt hos dig. Är du verkligen kvitt?
Nej, inte den här demonen. Men vet du varför jag inte är kvitt den här demonen helt? Alltså det är ju bättre nu än det var ett halvår efter. Men det är för att jag inte riktigt vet vilken demon som är verksam här. Jag vet inte namnet på den. Jag vet inte det riktigt. Än idag så vet jag inte riktigt vad var det som hände där?
Mm.
Alltså på ytan var det ju typ det som man kan kalla för utbrända. Men det... Okej, det stämmer väl på ett sätt. Men vad är det är ju någonting. Det finns ju någonting annat där bakom. Mm.
Jag noterade alltså, ju så att säga, jag kanske har rört över det, men jag noterade ju, det var så här att en sminkör eller make-up artist jag vet inte vad det sa när jag satt och skulle sätta mig i den där stolen och få lite puder i ansiktet inför en inspelning av Idévärlden. Sa ju så här att ja, Erik brukade vilja sitta här i flera timmar innan och ladda. Och då förstår jag att nu fattar jag varför han hoppade av. Vad jag menar är att det finns en aspekt av det här som är just, radio har inga problem, det är jättefri framgång. TV är ett bildmedium. Mm. Du står där som, för mig är det liksom inga problem att medverka i TV, för det är inte jag. Det har aldrig varit jag, det är en klippdocka, det är inte jag. Så att säga. Jag bara lyssnar på vad personen, om jag ska, man ska ibland utvärdera sig själv och sådär på TV, då måste man tyvärr titta på sig själv om man gjorde så här. Och det var jättebra, för jag insåg att det blinkar som Carl Bildt hela tiden, jag försöker inte göra det. Men försöker liksom, inga problem med det där. Det är inte jag. Nu några år senare, när jag väl sällan är med i TV, så blir det jobbigare. Jag kan liksom inte hantera det på ett annat sätt, för att uppleva att jag är jag.
Ja.
Och jag tänker att det är någonting med det där som du inte fattade. Nej, liksom. Din själ, det är någonting som man inte ska underskatta i den här bilden av sig själv som står där.
Mm.
Du trodde att du skulle vara med i TV. Det har jag aldrig trott.
Jo, men det
är, jag, liksom ska, jag är en docka som ska använda sitt syfte.
Du är inne på det centrala här. Jag ska säga att bara för att revidera den där, jag vet inte hur hon uttryckte det, men det var ju inte så att jag satt länge i sminket.
Nej,
det var det inte.
Nej, okej. För jag såg bilden av dig själv. Du satt där och liksom grävde, liksom ögonen blev sprängda och sprängda och stackars Erik, han sitter här och ska han sitter så här sen 8 i morse och ska
min session inne i sminket var 5 minuter.
Jaha.
Men jag tror det hon menar och som ja, för att något annat, det stämmer inte.
Nej.
Jag var där 5 minuter.
Okej.
Alltså det var kort. Det där
förstörs hela min psykologiska
men
för sminket är upplysta lampor kring en spegel också, precis. Det som är
nej, men det var inte det. Men jag gissar att det som hon menade var att jag var där väldigt tidigt. Mm. För att jag ville liksom, jag hade en väldigt lång förberedelseperiod. Jag var där liksom nästan på morgonen. Och sen var det ingen som pratade med mig, för att jag satt liksom ensam med mina manus och liksom kunde inte bli störd. Alltså jag var väldigt, väldigt spänd inför det.
Mm.
Och koncentrerad. Och i det där så hade jag inte den lättheten som jag har i nästan alla andra sammanhang som jag rör mig i. Nu, alltså jag tror jag berättat det, för det är mitt P2-program som går varje vecka. Produceras ju otroligt snabbt.
Mm.
Med en deadline, och jag bara sätter mig som ett rus och så är det färdigt, så blir det helt okej. Mm. Det blir ganska bra faktiskt ibland. Men det, jag har en lätthet, jag vet att det kommer. Jag håller inte på att våndas. Det är bara att göra det.
Mm.
Så som ett hantverk ska vara när man har sysslat med ett yrke i ganska många år. Men för mig var det inte det på TV:n. Det var enorm anspänning. Och det var ju det som drev mig åt fel håll. Det var för jobb. Jag hade för höga krav på mig själv. Det var för stor anspänning. Jag orkade inte.
Mm.
För mig var det här som att bestiga K2.
Mm.
Det var svårare än Mount Everest. Och det är klart att så svårt ska det inte vara. Och det handlar om, och där sista saken jag hinner säga nu innan vi måste sluta, det är att du säger, och det här vi skiljer oss, du säger, jag förstår precis det här, det är inte du, det är en bild, och det gör att det blir enklare för dig att gå in i en tv-produktion. Men jag funkar inte så.
Mm.
Jag använder mig av mitt inre och min djupaste personlighet i de format som jag är verksam inom.
Mm.
Det är klart efter många, många, Pet, vad jag har gjort, 300-400 program. Liksom. Det är klart att det finns maner i det också. Men i grunden ska det vara jag.
Mm.
Och det var min ambition i tv också. Men det blev ju otroligt smärtsamt för att man är ju mycket naknare i tv än i allt annat.
Mm.
Så jag kanske försökte göra någonting som är omöjligt.
Mm.
Jag försökte ta fram det där personliga... Jag känner mig lite som Luke Skywalker då, i den andra av de tre första filmerna, som liksom tror att han kan be sig till imperiets hjärta och möta Darth Vader. Han blir av med armen. Han liksom har för hög ambitionsnivå. Sen kommer han tillbaka i den tredje filmen då, sårad men visare och äldre. Ja, men det där kanske behövde bli jag.
Mm.
Kommer där, när jag kommer tillbaka och träder in på en liknande arena, så har jag liksom, jag saknar den ena armen.
Mm. Du vill ha med...
Då är jag liksom...
Mm. Du vill alltså ha med hela ditt jag och hela ditt jags inre. För du förutsätter och utgår ifrån att ditt jags inre är någonting vackert. Och jag är då tvärtom. Jag vill ha med bara glimtar av mitt inre jag. För resten vill jag inte plåga om här.
Jag tror ju det. Det är ju min självupptagenhet. Men den är jag vän med, att om jag får tillfälle att visa mitt inre, kan jag förföra en hel värld.
Mm.
Det tror jag ju.
Jag tror du kanske gör det på ett sätt ibland också.
Ja, ibland så lyckas det.
Mm.
Men det lyckades inte då. Och det där... Mm. Ja. Mm. Nej, men vi kommer väl inte längre idag.
Nej, vi, vad gör du på jul?
Ja, vad gör jag? Företag har liksom inte gillat julen, men att ha ett litet barn är underbart.
Mm.
Det är ju liksom, nu gör jag det för hennes skull. Och jag har blivit otroligt julig.
Mm. Det är mycket lättare att göra någonting för
det är underbart. Alltså, jag håller på och pyntar och gran och julstjärnor. Och, så att, men vi firar, julafton blir nog hemma hos oss. Och sen blir det en sväng till Dalarna. Och sen så träffas ju du och jag här i mellandagarna faktiskt.
Det ska vi göra. Det
blir ett program då också. Och då ska vi göra någonting väldigt kul inför det... inför den träffen.
Mm.
Du och jag ska gå till kyrkan.
Mm.
Så det nu blir det av. Så pratar vi om det nästa gång då.
Mm. För det är ju precis, det passar, för det är ju jul.
Det är jul, då är det extra fint.
Jag är ju så sekulär, så att när jag bodde mitt emot en kyrka så undrade jag flera gånger per år, varför är det sånt jäkla drag på kyrkan idag? Liksom? Det är ju jul, ska inte folk vara hemma? Det ska bli mycket intressant.
Ja.
Mm. Tack för att ni lyssnade allihopa.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.